Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och nu är jag tillbaka på jobbet. Jag sitter här på Danderydsgatan, Yogamanna, och har tagit emot kunder. Så härligt. Och jag har spelat in en podd och ja, allting är som vanligt. Och det är kul att vara igång, även om mitt jullov var faktiskt helt underbart. Man märker det, ju äldre barnen blir, ju bättre blir det. Man får mer tid för sig själv och man kan göra roligare saker ihop. Ja, det är härligt helt enkelt. Men det är inte alltid jag har känt mig utvilad efter ett jullov. Man brukar ju vara helt utvriden av småbarns liksom den tiden och så. Men det här var verkligen härligt då. Oh. Men jag är laddad för det här nya året. Även om det känns så tråkigt det där. Och jag vet att jag inte är ensam om att tycka den här coronan. Det är verkligen trist. Och jag får jättemycket frågor till min Instagram, Caroline Norbeli Coaching, där ni ställer frågan hur man kan liksom få mer energi även om man jobbar hemma och inte träffar någon och så. Och sanningen är att det inte är lätt att få mycket energi när man sitter hemma vid datorn och det är Zoom-möte på Zoom-möte och man inte träffar någon och sådär. Och det känns ju lite tommare att arbeta överhuvudtaget för att, ja, man tappar kanske meningen liksom. Men det som jag tror är väldigt viktigt just nu, det är att skapa en riktigt bra vardag. Alltså nej, jag menar fritid. Tänka på att liksom hitta nya grejer på din fritid. Även om inte du kan gå och yoga, du kan inte kanske spela tennis som förut, eller så kan du det, men det är mycket vi inte kan. Vi kan inte gå ut och äta, vi kan inte gå på bio. Ja, det är många saker som är begränsade. Men hitta saker du kan göra. Ja, just det. Som jag berättade om förra gången så har jag försökt att vinterbada. Men alltså, nu har jag klarat det. Jag kände pressen ifrån min familj när andra gången åkte iväg. Och jag gjorde det tillsammans med en kompis också. Det var helt sjukt. Jag kunde inte sova innan. Jag tänker att jag skulle passa bättre i ett varmt klimat. Jag hatar att frysa. Och jag tänker bara så här, vad gör jag? Ska jag gå ner i iskallt vatten och när man är helt varm om kroppen? Men det var helt underbart. Och ni har säkert hört det från andra. Men kan jag göra det här, kan vem som helst göra det. Och det blev ett sånt adrenalinpåslag. Så det var underbart. Alltså jag gick ner. Jag gick inte bara bada en gång, jag badade flera gånger. Simmade ut och kunde efteråt gå runt där på snön. Och alla andra stod på så här fällar för att inte frysa. Men det bekom mig inte alls. Och jag var så nervös innan. Så alltså jag kände mig så lycklig av att ha gjort det här. Men alla passar inte vinterbada, så att jag menar inte att ni ska göra det, och det kommer inte vara den grejen. Jag kan inte vinterbada varje dag, eller jag har inte tänkt göra det, men det kommer vara en av mina grejer som jag ger till mig själv för att göra liksom någonting som fyller mig under den här tiden. Jag tänkte att om det börjar snöa mer ska jag köpa längdskidor och jag har aldrig åkt längd, eller gjorde jag nog som liten, men jag kan förmodligen knappt stå på längdskidor. Men jag vill bara göra saker som fyller på. För jag känner också den här, det är ju en tristess att inte kunna träffa sina kompisar. Att man inte har samma människor som man brukar på middagar och allt vad det är. Så tänk på det. Och sen en annan sak som jag har noterat också. Som jag verkligen måste göra någonting åt själv. Att inte spendera tid med de här som ni väljer ut. Som ni faktiskt träffar. Låt dem vara energigivande. För är ni med folk som tar energi i den här tiden, då blir man dränerad. Så tänk på att de ska vara snälla och fråga er frågor. Och liksom verkligen, ja, annars tycker jag ni ska börja fundera över om det är några andra ni ska träffa. Eller någon annan. Eller, ja. Så att få energi, det är det handlar om. Vi kanske inte kan få det från våra jobb just nu. Men kan vi få det på något annat sätt helt enkelt? Jag tar emot kunder antingen då på Danderydsgatan i Stockholm eller via Zoom eller FaceTime. Och vill du skapa förändring, kanske vill ha en ny karriär, mindre stress, hjälp att hantera tankar och oro eller få bättre relationer eller vad det nu kan vara. Hör av dig till mig på carolinnorbeli.com och första mötet med mig är gratis så ni får se om jag passar er helt enkelt. Till det här avsnittet så har jag intervjuat Rickard Magyar och det var ett tips från en på Instagram och det är jag väldigt tacksam över. Rickard är en otroligt bra förebild för många unga och ja, han är verkligen modig med att i en som mansdominerad värld, kanske kan kalla det för machokultur också, våga stå upp för sig själv och sina känslor. Så lyssna till Rickard Magyar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till prestationspodden, Rickard.
Tack så mycket. Tack.
Berätta så lyssnarna vet. Vad jobbar du med?
Jag är fotbollsspelare. Jag har spelat professionellt i 11 år nu. Går in på mitt 12:e år om jag inte räknar fel. Så det är väl egentligen det jag har jobbat med större delen av mitt liv. Sen har jag hållit på med en massa andra saker också. Men det är mitt arbete.
Har du alltid vetat att du ville bli fotbollsspelare?
Nej, tvärtom egentligen. Jag har aldrig drömt om att bli fotbollsproffs så som många andra gör. Nej. Utan jag har haft mycket andra drömmar. Men det är väl lite tillfälligheter och sen också att man har varit duktig som har gjort att man har hamnat in i fotbollsvärlden. Och sen så har åren bara sprungit iväg ungefär.
Vad var det som fick dig att våga satsa?
Alltså, det var egentligen när jag var 15 så flyttade hela min familj från Skåne där jag är uppväxt till Halmstad. Och då la jag faktiskt ner ett tag. Ville inte spela mer, men då var det ett sätt för mig att skaffa nya vänner i den nya staden. Så det var egentligen därför jag fortsatte. Och så träffade jag väldigt många vänner som jag hade kul med. Och det var då jag började satsa också för att jag... Just gemenskapen gjorde att jag ville satsa. Typ.
Och där går det många och drömmer om. Vad roligt.
Ja, det är lite... Det låter kanske lite oförskämt ibland. Men det har faktiskt aldrig varit så. Jag har drömt om många andra saker. Men aldrig i fotbollsproffs.
Berätta. Det var en tid som... Du upplevde att du mådde dåligt. När började det?
Det var egentligen när jag kom upp i 20-årsåldern, 21-22 där. Innan hade jag inte kommit i kontakt med, i alla fall inte på det sättet, med att må dåligt eller ångest och sådana saker. Och, det var en period där jag kan inte säga depression för jag sökte ingen hjälp, fick ingen diagnos, men det var en depressiv period där jag fick jobba väldigt mycket med mig själv. Och det är väl en av anledningarna till att jag har engagerat mig i organisationer som Suicide Zero och sådär i efterhand, eftersom när jag själv upplevde det så var det väldigt mycket, många pusselbitar som föll på plats. Jag har haft mycket personer i mitt liv som har gått igenom liknande problem, också idrottsmän som har haft kollegor som har haft det väldigt tufft, men det är inte något som någon pratar om. Och då kände jag att jag ville dela med mig av min erfarenhet eftersom det är så pass vanligt, och hjälpa någon annan.
Ja, hur är det då att prestera? Alltså, fotboll är ju en prestationssport. När du kände den här depressionen, eller att du inte var på topp?
Svårt, såklart.
Mm.
Alltså jag är ju av den åsikten att jag tror ju verkligen att det handlar om något mentalt. Alltså i fotbollsvärlden pratar man mycket om fysik. Man tränar mycket fysiskt och det är nya träningsformer och kost och allt det, vilket såklart är viktigt. Men om man ska få välja något, så skulle jag välja liksom en mental värld i balans. Det är då man, eller i alla fall jag, presterar som allra bäst och fokuserar på rätt saker och har energi och ork och känner mig stark och allt det där.
Mm.
Så när man inte är på topp så är det ju svårt, för det är väldigt mycket krav, stor kravbild. Man blir kritiserad offentligt och det är väldigt påfrestande yrke.
Märkte dina tränare och kompisar att du var låg, eller?
Nej, jag vet inte. Kanske, men inte absolut. De märkte nog absolut inte så som det var. Jag var väldigt bra på att gömma det.
Mm.
Väldigt bra på liksom ta på mig den här berömda masken och gå och träna. Men utanför plan var det ju en helt annan sak, och hemma och sådär.
Men kunde du få så här kick av att träna ändå? Det här adrenalinpåslaget, eller kände du bara?
Tveksamt. Alltså man har ju läst mycket om hur bra idrott är för välmående och allt sånt. Jag tränar ju 2 timmar om dagen. Liksom har gjort det i 12 år eller längre. Men jag mår ändå skit, så att jag vet inte hur jag hade mått utan träningen. Men alltså i den perioden så kände jag absolut inte så att träningen hjälpte någonting. Utan det var mest jobbigt att liksom behöva hålla ihop det på något sätt. Och sen gick all annan tid till att inte ha på sig den där masken ungefär.
Men ja, precis. Presterade du sämre under den här tiden också, eller?
Ja. Det gjorde jag. Sen om jag hade en formsvacka eller om det berodde på att jag mådde dåligt, svårt att säga, men det, jag tror ju väldigt mycket på det där att det har mycket med det mentala och balansen liksom.
Och hur var det då? Jag kan tänka mig att du då värderar dig själv efter din prestation. Det är ju lite, ditt yrke är ju så, dessvärre. Mm. Alltså, det är många yrken som är så, men det blir väldigt tydligt liksom.
Ja, jo, men det är väl en sak som jag har jobbat mycket med mig själv i efterhand. Just det här att man sätter sitt värde som människa i direkt relation till sin prestation.
Mm.
Så att det var ju lite nedåtgående spiraler. Speciellt när man får ta mycket skit också för sina prestationer. Jag var ganska ung, hade inte lärt mig hantera det. Kände att jag inte presterade bra, mådde inte bra. Det är liksom kaka på kaka på något sätt.
Mm.
Och jag hade mycket saker i mitt liv, alltså i mitt privatliv som hände, som var tufft. Förhållandet som tog slut, sjukdom i familjen. Jag hade också, min arbetssituation var inte så bra. Jag behövde byta klubb och trivdes inte med mig själv. Det var mycket, det var lite som en livskris blev det lite.
Ja, en tidig livskris.
Mm.
Ja. Men vad har du fått för hjälp?
Alltså, nu i efterhand, alltså långt efter, så har jag ju pratat med psykolog och så, trots att jag har mått bra. Det är väl först då jag har liksom. Och då har jag jobbat med andra saker. Men jag tog ingen hjälp då, utan jag liksom hitta någon slags, efter ett tag så fick jag ta ett beslut om mitt liv lite så här. Och det positiva var att det fanns väldigt mycket saker i mitt liv som jag kunde ändra på. Det fanns mycket saker som jag hade tyckt att jag hade skött dåligt, saker som jag kunde påverka. Och en av de sakerna var faktiskt fotbollen också, för att det var lite som att om jag skulle må dåligt och mitt liv skulle vara skit, så skulle jag i alla fall göra det jag kunde för att må lite bättre. Jag kom till någon slags punkt eller insikt där jag inte orkade må så längre. Och då bestämde jag mig för att prova göra det jag kunde och se om det skulle bli bättre. Och det blev ju inte bättre. Fotbollen gick bättre. Det var liksom som att jag spelade ut all min ilska och sorg och allting. Så fotbollen blev bättre och man hittade ju lite stabilitet. Men nu i efterhand ser jag att det har varit en lång, lång väg till att komma dit idag. Så även om det här intensiva, dåliga måendet gick över, så mådde jag egentligen aldrig så här riktigt, jag var aldrig lycklig eller glad så. Det är väl först liksom 4 år senare som, och då har jag jobbat med mig själv. Inte dagligen men nästan. Och då känner jag att jag är på en plats där jag liksom njuter av livet igen och så. Så det var ett långt svar på.
Ja, men verkligen. Nu råkar du vara i den här speciella fotbolls... Det är speciellt i och med att det är så prestationsinriktat och så. Men vad tror du är stressen hos unga? Eller alltså, vad är det som är jobbigt i nu att växa upp? Liksom?
Det är nog väldigt individuellt. Men alltså, idag tror jag att allt är väldigt snabbt och information är väldigt snabb. Så att oavsett om man håller på med någon idrott eller satsar på sin yrkesutbildning eller vad det nu än är, så får man ta del av så otroligt många liv och andra människors tankar och perspektiv genom sociala medier och med nyheter och allting. Så jag tror det är väldigt svårt att vara förankrad i sig själv när man är ung.
Mm.
Alltså jag har tänkt på det flera gånger, jag hade inte velat växa upp nu. Även om världen går framåt, utvecklingen går framåt, så jag menar, jag i vuxen ålder har känt att jag har haft problem med att vara tacksam för det jag har och så, just för att man har blivit bombarderad med allt man inte har dagligen. Och
det är verkligen svårt.
Och där önskar jag att unga får att man tidigt får ett perspektiv på vad sociala medier är, och att man också, där är också något man kan göra, begränsa sina egna sociala medier och bestämma vad för information man vill bli bombarderad med.
Verkligen.
Så det tror jag är viktigt. Sen utöver det så är det ju mycket så här att bara som ung hitta vad man vill göra i livet. Liksom hitta rätt vänner, rätt umgänge och sånt, det är också saker som hör till livet som är väldigt, kan vara väldigt jobbigt och utmanande i sig, så man behöver inte lägga mer på det att med sociala medier och sådana saker, det är jobbigt som det är.
Ja, verkligen. Nej, jag tycker också det. Jag menar, jag tror vi alla olika åldrar tycker att det är väldigt svårt att hantera. Mm. Jag undrar om de här alltså de små som växer upp med det kanske har en helt... Jag vet inte om de blir mer immuna emot det än vad vi... Men...
Kanske, man vänjer sig nog.
Ja.
Men jag vet, många håller på med appar där man också ser var ens kompisar är. Alltså på kartan. Då kan man se liksom att de umgås nu, men de har inte bjudit in mig. Och sen så har du Instagram där alla är lyckliga och lever sitt bästa liv. Och sen så har du liksom mobbning på internet som, där man kan vara anonym. Och sen alla krav på hur man ska se ut och vara och vad man ska ha för saker och så det är mycket alltså. Jag tror man är olika som person, men jag vet att jag hade tyckt det där var jobbigt om jag växte upp med.
Ja, verkligen, verkligen. Och också den här exponeringen av sig själv. Det har ju inte jag växt upp med. Alltså allt, visa upp allt man har gjort. Jag är väldigt glad för att jag inte har liksom visat varje dag av min tonår. Alltså sen kanske man, när man blir äldre, inte är jättestolt över vad som hände. Liksom, och så är det offentligt. Ja.
Mm.
Men... var det så att du under en tid också tyckte att jag läste någonstans att du rensade bort lite vänner eller ja, som du sa nu att du jobbade väldigt mycket dig själv och lämnade saker bakom dig och hittat ett nytt sätt och ett nytt liv lite grann?
Ja, det blev nog så. Det var inte så mycket ett aktivt val utan... jag hamnade lite på en punkt där jag, alltså lite en existentiell kris. Alltså jag såg ingen poäng med att leva. Eller såg ingen poäng med livet. Och då bestämde jag mig för att i och med att det fanns saker som jag inte kände att jag hade skött rätt och riktigt. Och att jag hade inte riktigt agerat utefter mina grundvärderingar och så i alla situationer. Då tog jag ett beslut liksom att jag skulle prova att vara mer sann mot mig själv. Alltså vara den jag är, stå för den jag är, agera, göra de sakerna som jag tycker om och lyssna mer på mig själv. Och så skulle jag prova det och sen så skulle jag få se om livet skulle vara kännas lika meningslöst då, så vet jag inte. Det är liksom ett parallellt universum. Men och jag gjorde det och då blev det bara så att man börjar umgås med andra människor. Vissa människor slutar man umgås med. Börja intressera sig för andra saker. Andra aktiviteter. Värdera andra saker mer. Så jag menar, mitt liv nu, förutom att jag fortfarande spelar fotboll, så är det ju... alltså jag kan... när jag ser bilder och så, jag kan inte förstå att det är mitt liv. Det känns som att det är en helt annan människa.
Alltså, vilken cool resa.
Det har inte varit lätt så, men jag tror att nu känner jag att jag lever ett liv som är mitt och som jag tycker om och så. Och jag tror att i de allra flesta fall så måste man, för att det är så mycket som ska ändras, som man gör gärna inte det. Man måste hamna i någon form av kris för att verkligen helhjärtat göra den förändringen.
Men det är inte alla som gör den i alla fall. Det är väldigt bra, alltså modigt att göra det. Alltså det är många som går och släpar i det där dåliga länge och inte gör eller bara, ja. Men ja.
Ja, jag tror... jag vet inte, jag bara fick en sån kraftig liksom övertygelse om att det, och sen är jag nog så som person också, jag är allt eller inget person liksom, det finns inte något mellanting, så att det var verkligen liksom, och sen så har det ju också innebär sina topp och dalar som allt annat, men i slutet av dagen så är det liksom en bättre helhet på något sätt.
Men vad gav dig modet att öppna upp dig offentligt då?
Det var egentligen inte planerat. Utan jag fick höra talas om Suicide Zero. Och ihop med min egen historia. Men också, jag bevittnade ett självmord väldigt tidigt. Så,
Vad var det någonstans?
Jag var i USA på semester. Och vi var på en skjutbana där, jag och två kompisar. Och vi var ensamma och sen kom det in en ensam kille i affären som var över 20 års åldern tror jag. Han pratade lite med oss och så, och var trevlig. Och sen så gick vi in i det här, på den här skjutbanan, och han tog sitt liv. Så det var väldigt, det var väldigt traumatiskt och en väldigt nära upplevelse liksom. Mm. Och vi var 18 år och det var så mycket frågor och kontrasten liksom, att han hade varit väldigt trevlig och tillmötesgående och sådär. Och verkar som en glad person. Och sen så ställde han sig bredvid oss och sköt sig själv. Så det var väldigt... Det är en väldigt, väldigt hög procent av alla självmord som är kopplade till depression och alla psykisk sjukdom. Så det är ju sannolikhet en sjuk person som behöver hjälp. Men sen också, det är väl lite... Jag vet inte, på något djupt plan. Alltså, jag vet att jag har hjälpt folk ur den situationen på senare dagar. Mm. Och på något sätt så är det kanske... alltså om den upplevelsen att han delar med sig av den gör att världen på något sätt blir lite bättre.
Ja.
Det finns ju någon... låter hemskt att säga, men det finns i alla fall någon solstråle i mörkret.
Verkligen.
Men det är ju...
Och men... bara att du engagerar dig i Suicide Zero är bara det.
Ja. Precis, så det är väl lite... vad ska man säga? Hans... på något sätt så känns det som lite... Jag tror inte utan den upplevelsen att jag hade gjort det jag gör idag och varit den jag är och som jag är väldigt glad för. Så det är klart att jag önskar att han levde och att vi hade kunnat göra någonting. Men, ja, det är väldigt filosofiskt. Men,
ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så det är egentligen de två anledningarna som jag kontaktade Suicide Zero. Och det var inte på tal om att jag skulle bli någon ambassadör eller så, utan jag tänkte mer att jag kunde koka kaffe på kontoret typ, för jag hade så mycket fritid och jag ville engagera mig på något sätt. Och sen så hade jag mycket samtal med grundaren då. Och han ville gärna att jag skulle bli ambassadör. Så efter ett år så blev jag det. Och sen så tänkte jag inte att det skulle bli så märkvärdigt. Liksom, men det blev en rätt stor grej. Och det har lett till väldigt mycket fina saker. Och jag tror det kommer leda till mycket meningsfulla saker för mig i mitt liv. Och för andra också. Och det känns som att den här, framförallt i idrottsvärlden, att den här diskussionen ändras kring, kring psykisk ohälsa och kring självmord också.
Ja, du tycker det. För jag tänkte fråga om det har känts som att det har missgynnat din karriär. Alltså att folk har haft negativa...
Men det har det säkert gjort. Det är jag helt övertygad om. Inte att jag får ta del av så mycket negativt, men jag tror absolut det finns klubbar som har varit intresserade av att värva mig utomlands eller så, som sen efter någon snabb googling säger att jag har mått dåligt och jag pratar om depression och så, och då tror jag absolut folk tänker att det är en riskfaktor och att nej, Utan att veta. Men jag tror absolut, det jag skulle inte förvåna mig om jag säger så. Men för mig spelar det absolut ingen roll. Alltså, det går inte ens att jämföra nivåerna på de konversationerna. Alltså, för mig är det jag gör väldigt meningsfullt på en helt annan nivå än vad fotboll är.
Mm.
Så att det är härligt. Värt allting.
Mm. Jag förstår det. Men hur reagerade de? Ja, då var ju väl du i ett annat lag än vad du är idag. Men hur reagerade de?
Det har varit väldigt positivt.
Mm.
Mycket folk som har hört av sig, också andra idrottsmän och kvinnor.
Från andra sporter.
Mm,
ja.
Det är med.
Mm. Jag har ju intervjuat Robin Söderling också. Han är ju,
Precis. Jag har inte pratat med honom. Men jag...
Nej. Han har lyft det väldigt bra, tycker jag.
Och det märker man ju, att fler och fler börjar kliva fram. Börjar våga prata om de verkliga problemen istället för att ja, men när klubbar kommunicerar ut också att jo, men vi har en spelare, han är sjukskriven för ångest. Han är tillbaka om 3 månader. Alltså, det skulle aldrig hänt för 5 år sedan.
Nej.
Så,
det är härligt.
Det rör på sig. Och...
Är det för också att ni... Dels är det ju en machokultur, kan man ju säga, fotboll då. Ja. Men är det också att ni ska vara så här lyckligt lottade för att ni får göra något som... Så många vill.
Ja. Kanske att det finns den där. Alltså, det har jag också brottats med. För att när jag mådde dåligt, liksom, det fanns ju inget i mitt liv som jag kunde skylla på. Alltså, jag har haft en jättebra uppväxt. Jag har fin familj, mycket kärlek, jättefina vänner. Jag är inte sjuk. Jag har inga ekonomiska problem. Jag får spela fotboll som jobb. Liksom, det är inget som har hänt mig som jag är tvärtom egentligen. Jag har väldigt mycket som väldigt få förunnat.
Mm.
Och ändå så så mår jag så dåligt, och det finns någon slags skam i det ibland.
Mm.
Att man ja, det finns folk som har det mycket mycket värre och värre situationer och så. Men sen så tror jag det är alltså en del av att man är nog rädd att den här sårbarheten man visar ska användas emot den, att klubbar och tränare inte ska förstå att man, det kommer påverka ens karriär negativt, och att man inte får spela, och då om man sitter på ett utgående kontrakt så måste man spela, och så man vågar inte prata med någon om det inom klubben för att om det skulle sprida sig, och så att man går med det liksom och försöker hantera det själv och sånt. Det finns nog alla möjliga versioner på det.
Men när du var i USA och upplevde den här liksom hemska upplevelsen, var du där helt utan dina föräldrar då? Alltså det måste ju varit ganska tufft att vara. Det är ju rätt tufft som 18-åring att vara borta. Man är inte helt vuxen.
Nej, jag hade ju 2 väldigt nära vänner med mig. Men det var ju alltså väldigt, väldigt traumatiskt. För att jag glömde, men jag trängde undan den här händelsen under några år. Det var ju alltså för det första väldigt grafiskt och så. Jag hade ju aldrig sett en död person innan, och inte på det sättet. Och också det liksom blev ganska stökigt med polis och just vapen. Jag hade aldrig kommit i kontakt med vapen innan, och det var min första upplevelse. Och vi var ju inte oss själva på många dagar efter det. Utan
nej.
Det var ju... Det var liksom väldigt konstig stämning och så. Och vi pratade inte med någon heller om det. Alltså så, någon professionell eller...
Nej, det skulle man nog ha gjort idag.
Mm,
ja. Men... Och sen, det var efter det som du... Hade du känt depression innan det? Eller Var det det som var igångsättande?
Nej, det tror jag inte. Alltså jag har nog alltid varit en svår person, tror jag. Mm-hmm. Alltså jag har inte kunnat... Jag har alltid dragits åt så här djupare frågor och haft lite svårt att njuta av de här enkla, ytliga sakerna som många av mina vänner gjorde, liksom.
Mm.
När vi har suttit och haft kul så har jag suttit och tänkt på liksom varför människan existerar.
Mm.
Så jag har alltid varit lite så... Under min tidiga vuxen ålder så tog det mycket glädje från mig. Jag tror att liksom sen när man... Av olika anledningar. Jag tror inte det var den upplevelsen. Utan det var att mitt liv liksom lite fallerade på en väldigt kort tid.
Mm.
Och jag tappade fotfästet lite. Och sen så har man mycket tankar kring livet. Och vem man är. Och varför man lever. Och sen så... Då hade jag väl inte riktigt hittat mitt sätt att njuta av fotbollen heller. Utan det var egentligen ingen... Jag levde någon annans dröm lite. Så det var väldigt många saker som... Kaka på kaka som liksom tog...
Hur har du arbetat med det då? Att börja njuta av?
En del av det är ju att jag gör det jag gör vid sidan av.
Ja.
Som balanserar upp
lite. Ja, jag
lite.
Förstår. Det är för glättigt egentligen. Mm. Ja, jag förstår. Jag jobbar ju som coach. Jag skulle också behöva... Eller jag behöver också det här djupet. Så jag förstår ditt behov. Mm. Ja.
Och göra något som för mig själv känns väldigt meningsfullt och viktigt.
Mm.
Och som jag är intresserad över och passionerad över på ett annat sätt. Sen gillar jag ju tävling och jag älskar gemenskapen i fotboll. Jag älskar laget jag tillhör och stämningen där.
Mm.
Men om det bara skulle vara fotboll och bara den här fokuset på prestation och bara... I mitt huvud bara min fotbollskarriär och hur jag ska ta mig vidare och allt sånt, så skulle det skulle vara alldeles för ytligt för att jag skulle må bra i det.
Mm.
Och så det är liksom många delar, livet vid sidan av, det jag gör, mina vänner. Och sen så också hitta en ny roll i fotbollslaget. Jag fyller 30 nästa år, så att jag blir lite också en, eller har varit lite en guide för unga spelare, som jag ser mig själv i liksom när jag var 17-18, och det känns också väldigt meningsfullt att få.
Ja.
Så det gäller att hitta sitt i det man gör.
Verkligen, liksom. Du är en jättebra förebild.
Ja, men jag tror det.
Ja.
Jag tror det.
Ja.
Det
är... Tänk dig att de får ta del av det, de här unga pojkarna liksom, eller flickorna.
Men, ja, men det är lite det som var min målsättning, att jag vill vara den personen som jag själv hade behövt när jag var ung.
Mm.
Och det känns verkligen som att jag är den, så det känns bra.
Har du börjat plugga, eller pluggar du fortfarande psykologi?
Nej, inte nu. Jag har planer på det framöver, men jag har hållit på med ett jättestort projekt som jag inte får avslöja.
Aha.
Som blir offentligt här i mars.
Ja, vad spännande.
Och det har jag hållit på med i ett år och dagar. Okay. Så
då får du se.
All tid har gått till det.
Ja.
Men min plan är att studera till psykolog efter karriären.
Men du var inne på psykologilinjen, eller?
Jag har läst psykologi fristående. På distans, liksom.
Ja.
Både när jag var utomlands och i Sverige.
Men, hade du bra betyg innan? Ja.
Jag har faktiskt nästan till alla högsta. Så, hur vet jag inte. Men jag har haft väldigt lätt i skolan.
Ja.
Så tanken är att hoppa på psykologprogrammet när...
Åh, vad härligt.
Mm, det ska mycket framför
mig. Det är väldigt bra att ha flera karriärer i tanken. För, jag kan tänka mig... fotboll, man blir inte jättegammal i det. Då är det superbra. Och som psykolog kan man vara hur gammal som helst.
Ja, och jag tror det är bra också att man har lite man har lite bucklor i bagaget.
Alltså,
har levt och jag har flyttat runt och bott utomlands och varit i en väldigt högpresterande idrott och sen levt också. Liksom krossade hjärtan och svek och allt det där. Jag tror att det är nog bara bra att man har med sin livserfarenhet.
Jag tycker det är ett måste att börja plugga till psykolog direkt och sen, jaha, du har inte varit med om mer än den du sitter fram. Alltså det är ju bra. Varje år för dig är bara ett bonus.
Ja. Jag tror det också. Det är så min plan ser ut nu, men jag vet hur den ser ut imorgon. Men
ja,
det blir nog väldigt, det känns väldigt kul.
Men tycker du, som i en sån här prestationsbaserad sport då, det känns som att det kan vara lätt att glömma bort människans värde. Hur tycker du att det är idag?
Jag tror det är väldigt individuellt från klubb till klubb och så. Utomlands är det nog mer generellt sett mer prestationsinriktat.
Mm.
Alltså det är mer utstakat att man får sin status efter sin prestation och så är det en hierarki. Så presterar du inte så märks det på din status och hur du blir bemött. Och där jag är idag tycker jag det är jättebra. Det är en helt annan helhet på något sätt i laget och i gemenskapen, men jag vet också att det skiljer sig mycket från klubb till klubb. Så det är klart att det är prestationsinriktat, men det finns väldigt stor variation.
Ja, precis. Ja, vad i dig är det liksom att du lyckas vara i den här miljön trots att du har mått som du har mått? Du måste ju ha en otrolig styrka någonstans.
Ja, men jag tror jag är väldigt envis och sen så är jag jag gillar på något sätt den här att få bevisa mig själv för mig själv.
Mm.
Och sen så hade det inte gått om jag inte hade om jag inte hade haft den alltså de föräldrarna jag har och de syskonen och de vännerna. Hade jag inte haft det så tror jag inte jag hade orkat på det sättet komma ur det. Så det är ju liksom mycket andra saker också som har hjälpt mig. Men sen så tror jag inte, jag är ju en tävlingsperson, annars hade jag inte hållit på med det jag gör.
Nej.
Och inte också, jag är egentligen i den perioden som mitt intresse för psykologi verkligen fördjupades och i något slags försök att förstå mig själv och att, men det är klart det är en styrka och det tror jag alla har. Men jag är ju turen som har liksom haft folk runt omkring mig som har hjälpt mig bevisa min styrka för mig själv och allt sånt. Och vissa har kanske inte det. Så man vet inte om man klarar det, men det, jag tror att det är något som alla har. Man måste bara hitta det liksom.
Jag läste det i någon artikel om dig att du tror att det är så att visa sig lite sårbar kan användas emot sig inom fotboll.
Nej, men jag tror det är så i alla sammanhang.
Ja, alltså, det är sant.
Med vänner och partnerskap och allt möjligt. Det beror på vem som sitter på andra sidan. Alltså det har hänt mig också i privatlivet. Alltså, när man visar sig sårbar, inte kanske att man mår dåligt, men när man visar sina osäkerheter eller berättar om vad man är osäker eller vad man inte gillar hos sig själv eller så. Sitter det fel person på andra sidan så kommer de utnyttja det. Så jag tror att det finns alltid en risk att det kan vändas negativt mot den. Men som jag ser nu, alltså hade jag inte valt att vara så öppen med vem jag är och hur jag har mått och allt så, hade jag aldrig varit så stark och mått så bra som jag är idag. Så för mig var det i alla fall ett sätt också att arbeta med. Att få sätta ord på det och få prata om det och få hjälpa andra och förstå sig själv genom andra och alla de här bitarna.
Jag tänker om den som lyssnar, ja, men det du har varit med om och din kunskap kring självmord, om den som lyssnar kanske misstänker att det är någon kompis som mår väldigt dåligt, vad, har du några tips om vad man kan göra?
Först och främst så ska man prata med personen och fråga om självmord. Alltså fråga öppet om, har du haft tankar på att ta ditt liv?
Mm.
Känns ju som en väldigt direkt och svår fråga. Men
ja.
För en person som har gått i de tankarna så är det en befrielse. Mm. För man vet inte hur man ska kunna prata om det med vänner och så. För ofta är det en hemlighet som man bär på. Och det kommer inte utlösa några självmordstankar heller, vilket är en myt. Och att man ser till att man visar att man finns där för personen utan att döma och prata öppet om alla saker. Och är det en väldigt stängd person kan man till och med bara skriva, jag kommer till dig, vi går ut och tar en promenad, och verkligen se till att ni får tiden ihop. Och är man orolig så, och om personen är akut självmordsbenägen, så behöver man ju åka till ett sjukhus och få hjälp. Och är man osäker på hur man ska gå vidare så kan man ringa 1177 och få guidning på det. Men framförallt att verkligen sträcka ut handen och visa att man kan prata öppet om saker och att man finns där. För att man känner ofta, man känner sig väldigt ensam i det och man vet inte riktigt hur man ska prata om, alltså när man mår dåligt eller de delarna. Så.
Nej, vad säger statistiken nu under coronan? Det kan ju inte, ja, i världen tror jag måste ha ökat i alla fall. Jag tänker, jag
tror i Sverige också.
Ja.
Jag läste något om det, men jag har ingen.
Nej, jag tror det. Jag tänker mycket konkurser och sån ekonomisk misär.
Ja, ja, och det sociala också.
Ja.
Och ja, sociala tillhörigheten och att vara aktiv och väldigt många saker som har påverkat många, som jag tror att om man inte är i balans, om man inte var i balans innan, så kan det säkert ha utlöst ett sämre mående, absolut. Mm.
Hur ser det ut för dig under den här tiden av corona? Hur har det påverkat dig?
Inte så mycket faktiskt. Vi har ju spelat utan publik, vilket har varit väldigt tråkigt. Och säsongen förra året blev förskjuten och lite sådana saker. Men jag har ju haft ett jobb att gå till. Och vi har tränat ihop och jag har haft träffat mina lagkompisar. Och
ärligt.
Så att jag har faktiskt klarat mig bra.
Bättre än de flesta.
Mm.
Jag tror att folk börjar bli väldigt trötta på att sitta hemma med sina datorer och ha sina Zoom-möten. I början tyckte de att det var skönt.
Mm.
Ja, men nu tror jag att vi behöver ses.
Ja, men ja. Det tror jag med. Och att, ja, tänk, alltså så här, träffa sina föräldrar har man inte kunnat göra på samma sätt. Och det har alltid varit den här, många av mina personmöten och sånt som har ställts in, och då har jag ändå klarat mig bra. Så jag tänker mig för många andra som kanske, jag menar, tänk om man har flyttat själv till en ny stad i början av året och ska börja på nytt jobb, och så kommer corona och sen så är man ensam väldigt mycket. Och
ja, min bror sitter i Madrid, han satt fast, han var inlåst i väldigt länge.
Ja, det är det jag menar. Så jag tror att,
nej, det var nog bra att du är här. Det är ju, ja, för det är nog väldigt rejält tuffare utomlands.
Verkligen.
Tack snälla för din tid. Och lycka till med det här stora projektet.
Tack så mycket. Tack för att
jag fick komma. Och med fotbollen.
Ja, tack så mycket.
Tack till dig som lyssnar. Vill du ha mitt nyhetsbrev där du får alla tipsen från avsnitten i till din mail, så gå in på carolinnorbeli.com. Och jag är supertacksam om ni orkar gå in och lämna några stjärnor eller en recension på iTunes. Alltså gå in i er podcaster-app och hitta prestationspodden. Och om ni scrollar ner så kan ni lämna en recension. Tack snälla du och ha en jättebra vecka.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.